Tack så jättemycket, Simon. Hur många som är här nu var med igår kväll? Vill ni räcka upp en hand? Ja, men kolla, en hel skog av händer. Men det gäller ju inte alla. Så för er som inte har stött på mig tidigare, jag är då doktorand i kyrkohistoria vid Lunds universitet och så undervisar jag också kyrkohistoria på Akademi för ledarskap och teologi, ALT, pastorsutbildningen som flera frikyrkor har tillsammans. Och sen så, som Simon sa, jag är lite av en mångsysslare. Jag bloggar, jag poddar, jag reser runt så här och engagerar lite olika föreningar och sådär. Det är så kul att vara här och tala om ett av mina absoluta favoritämnen, nämligen mirakler. Bibeln gör ju många anspråk på att Gud kan göra det övernaturliga, det omöjliga. Paulus skriver i Efesierbrevet 3 en riktigt mäktig bön där han bland annat uttrycker: då ska ni lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap, och så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller ens kan tänka oss. Genom vilken kraft då? Jo, den kraft som verkar i oss. För mig så känns det som att Paulus här verkligen öser på för att spränga alla begränsningar som vi skulle kunna sätta upp om Gud. Vi ska få lära känna en kärlek som går långt bortom all kunskap. Vi ska bli uppfyllda av Guds fullhet. Vad betyder det ens? Det är liksom en så otrolig tanke att allt det som fyller Gud ska fylla oss. Och sen att Gud kan göra långt mycket mer än både det vi ber och ens kan föreställa oss genom den kraft som verkar i oss. Genom den helige ande som bor i oss. Så Paulus vill att vi inte ska försöka stänga in Gud i en liten låda och begränsa oss i hur vi ber och hur vi tänker att han kan agera. För Gud kan göra långt mycket mer än det vi ens kan föreställa oss, och det finns ingen idé med att försöka begränsa det. Men en fråga som jag ganska tidigt i min kristna resa började ställa mig, det är: var är bevisen för att det är så här fantastiskt? Går det att med hjälp av vetenskap faktiskt dokumentera mirakler? Så 2018 så satte jag igång med ett projekt där jag helt enkelt ville dokumentera mirakler. Min ursprungliga ansats var att inkludera alla möjliga olika mirakulösa fenomen. Helanden, språkmirakler, profetier som går i uppfyllelse och så vidare. Med tiden in i bokprojektet så insåg jag att det är nog bra om jag begränsar mig lite. Så då fokuserade jag på det jag då kallar för vetenskapligt oförklarliga tillfrisknande efter bön. Och det tar ju lång tid att både skriva och säga, så jag förkortat det till VOTEP. Och ni som var med igår, ni hörde ju mig berätta om några exempel på VOTEP. Men för er som inte var med så tänkte jag då gå igenom några exempel på hur det här ser ut. Jag har pratat med Sivert Edorsson som hade astma och andningssvårigheter. Det var otroligt jobbigt för honom. Han var tvungen att gå med rullator. Han hade på sig en andningsmask på natten för att inte kvävas. Han praktiskt taget viskade när han pratade, för att problemet med att ha enorma andningssvårigheter är ju också att man får så lite syre in i blodet, så att det var otroligt begränsat för honom. Han skickades runt på en mängd olika vårdcentraler och sjukhus, hamnade till slut på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där överläkare Eva Norman sa att det finns tyvärr inget vi kan göra för dig. Men på en bönekonferens i Övre Sopporo så var det några vänner som bad för honom. Och inte bara en gång, de bad första gången och synbart så hände ingenting, men så bad de igen. Och så kunde han andas ordentligt. Så sen satt han igång och gav sig ut i slalombacken och han började skotta snö. Och hans fru blev chockad, hans grannar blev chockade. Och även överläkare Eva Norman blev chockad, som skrev i hans journal: han har bett till Gud och fått hjälp av Jesus och har inga besvär längre. intervjuat Maria Johansson i Flen som hade en obotlig hörselskada. Det var cellerna i öronsnäckorna som dog en efter en, och hennes öronläkare sa att du kommer bli helt och hållet döv om vi inte gör ett så kallat cochlea-implantat. Och det här var ju väldigt jobbigt för Maria. Hon insjuknade, eller började märka att hon hörde sämre 2012, och sen 2016 så var hennes hörsel praktiskt taget nästan helt förlorad. Hon var beroende av att läsa på läpparna och så vidare. Men den 21 augusti 2016 så gick hon på en gudstjänst i sin församling, Sionförsamlingen i Flen, där missionärerna Per och Abby Åkvist var på plats och berättade om tecken under mirakler som Gud gör i Etiopien. Och de avslutade sin framläggning med att säga att Gud gör inte bara mirakler i Etiopien, tack och lov, utan Gud kan möta oss mirakulöst även här. Om du är sjuk, kom fram så ber vi för helande. Och Maria gick fram. Det här var ju långt ifrån första gången som någon bad för helande. Och det var många gånger som hon hade blivit besviken för att inget synbart hade hänt. Men hon hade inte gett upp hoppet. Hon tänkte, ja men vi tar ett försök igen. Så hon går fram, de ber för henne, hon upplever sig att hon fylls av Guds fullhet, Guds kraft, så att hon inte längre kan stå upp. Så hon liksom faller bakåt och så är det någon som tar emot henne. Så hon ligger på golvet i kyrkan och njuter av Guds närvaro. Och sen efter en stund så kravlar hon sig upp och går tillbaka och sätter sig i bänken. Och då så drar lovsången igång och hon kan höra den. Hon brister ut, jag kan höra! Och alla blir förvånade. Pastorn är mest förvånad av alla. Och hon skriver så vackert i en bok som hon har publicerat, som ni ser där, Mitt livs mirakler. Hur hon sen njöt av att gå hem och höra gruset under sina fötter och fågelkvittret. Och sen natten efteråt kunde hon inte sova, för hon hade en fluga i rummet och hennes man snarkade. Hon låg och njöt. Och när hon sen då kom tillbaka till öronläkaren så konstaterade då läkaren att vi kan inte se någon naturlig förklaring till det här. Du kan kalla det ett mirakel. För, kom ihåg det, problemet som Maria hade var att cellerna hade dött. Och nu var de tillbaka. Det var ett uppväckande från döden i miniatyrformat. Och Maria är så tacksam för detta. Och sen så har vi Elise Lindqvist som drabbades av cancer på 90-talet. Elise är känd som ängeln på Malmskillnadsgatan i Stockholm och gör ett fantastiskt arbete där för Klara kyrka att hjälpa utsatta prostituerade kvinnor och hjälper dem ut ur det slaveriet. Men allt det här hade inte kunnat hända om det inte var så att hon blev helad 98. För hennes cancer konstaterades vara obotlig på Karolinska sjukhuset. Läkaren gav henne besked att tyvärr finns det inget vi kan göra för dig. Men så gick hon på en helande gudstjänst i Klara kyrka. Och det var samma sak där, precis som Maria, att hon kände sig fylld av Guds kraft. Så hon föll bakåt. Det var någon som tog emot henne. Hon låg på stengolvet där i Klara kyrka. Och hennes cancer bestod av en stor tumör i nedre delen av ryggen. Och dessutom hade det spridit sig vidare, metastaser runt om i kroppen. Men den här tumören var så stor att man kunde känna den bara genom att dra med handen på ryggen så här. Medan hon ligger på stengolvet i Klara kyrka så känner hon att det som händer som masserar henne precis där tumören är. Har ni ett mullvadsproblem i Klara kyrka, frågar hon. Nej, det har vi inte. Det var ingen mullvad som kom där. Utan det var Jesus som gjorde någonting. Och när hon sen reste sig upp och kände med handen, då kunde hon inte längre känna tumören. Hon går tillbaka till Karolinska sjukhuset. De ger sina tester. Finns inte spår av cancer kvar. Tumören är helt borta. All cancer är borta. Så hon blir sen då inbjuden av läkaren att prata för hans läkarstudenter. Och beskriva för dem att det händer saker som vetenskapen inte kan förklara. Så det här är bara några exempel då på helanden som är väldigt väl dokumenterade. Jag har då fått ta del av journaler och titta på vad läkarna själva säger i de här fallen. Men vi pratade ju också, som Simon nämnde igår, lite om varför blir inte alla helade? Det är den absolut vanligaste fråga som jag får. Och det är ingen lätt fråga. Det är ju någonting som kristna har funderat på i alla tider. Och det finns mycket som man kan säga där. En sak som kom upp igår som vi pratade om är ju faktiskt att Bibeln utlovar fullständigt helande i himmelriket. I Uppenbarelseboken så står det att mitt i himmelriket så står livets träd vars frukt ger evigt liv, vars blad ger läkedom åt folken. Så den som är i Kristus, den som har gett sitt liv till Jesus, kommer bli helad antingen här eller i evigheten. Det är Guds garanti. Sen ber vi ju att folk ska bli helade redan här. Och det är en enorm smärta och tragedi när någon man älskar dör för tidigt i en sjukdom. Alltså det är inget som jag förnekar på något sätt. Men det har ändå hjälpt mig att ha det stora perspektivet. Det som överhuvudtaget ledde till att jag blev kristen som 15-åring. Det var att min styvpappa, som var jättefin och snäll mot mig och min syster och som vi älskade mycket. Han gick till jobbet en vanlig dag, fick en hjärnblödning och så var han död. Det fanns inga tecken på att han hade detta, liksom led av någonting, och han dog bara 56 år gammal. Och det skakar ju om mig oerhört, och det är ju klart att jag saknar honom, även om jag vet att jag kommer få träffa honom igen. Han hade en varm tro på Jesus, han gjorde faktiskt program på Sveriges Radio, olika andaktsprogram och sådär. Så är det ju fortfarande en saknad, en smärta, en tragedi. Och vi kan ju inte ge ett definitivt svar på varför blir en person helad och den andra blir det inte. Ett annat perspektiv som har hjälpt mig för att hantera lite det här med problemet med bönesvar som dröjer. För Maria tog det 4 år innan hon blev fri från den här dövheten. Hon är så tacksam att hon kan höra igen. Men det väcker ju frågan, vad tog så lång tid egentligen? Varför dröjde det 4 år? Och någonting som har slagit mig när jag har läst Daniels bok i Gamla testamentet, det är att Daniel ber och fastar för att söka Gud i 3 veckor, i 21 dagar. Och sen så plötsligt kommer det en änglalik gestalt och uppenbara sig för honom. Och förklarar att jag hörde ditt rop för 21 dagar sedan. Men det blev en kosmisk strid i himlarynderna mot fursten över Persien, som jag blev indragen i, men sen kom ärkeängeln Mikael och tog över så att jag kunde komma hit. Ungefär, nu parafraserar jag som ni förstår. Och det som är så fascinerande med den berättelsen är att om ängeln inte hade gett den förklaringen, så tror jag många hade liksom varit i 2 läger. Berodde liksom dröjsmålet, att det tog så lång tid, på 1, att Daniel inte bad tillräckligt väl, eller B, att Gud inte ville agera förrän 21 dagar senare. Och alternativet är C, nej, det var en kosmisk strid i himlarymderna. Sånt har ju vi ganska dålig koll på. Det är väldigt svårt att veta liksom vad som sker i den andliga världen. Det är tillräckligt svårt att förstå vad som händer i den här världen med alla kosmiska strider som sker här också. Men det pekar på att det finns fler faktorer än bara vad människan vill och vad Gud vill. Nå, absolut, Gud är allsmäktig. Gud är i full kontroll. Men jag tänker att precis som Gud kan välja att samarbeta med oss människor, så kan han också välja att samarbeta med änglamakter. Och det kan få väldigt komplexa konsekvenser. Ett annat liknande exempel från 1900-talet är Broder Yin, som är en ledare i den kinesiska underjordiska kyrkan. Han beskriver i sin bok Den himmelske mannen hur han började be om en bibel. Han växte ju upp i det kommunistiska Kina. Det var förbjudet att äga bibeln. Hans mamma var troende och hon hade då förmedlat tron till sina barn efter att deras pappa var sjuk i cancer, och så bad de för honom och så blev han helad. Så Yn hade en stark tro på Jesus, men han visste inget om Jesus. Han hade aldrig sett en bibel, och det hade lite legendstatus i hans familj, för hans mamma hade sett en bibel en gång, men hade inte så bra koll på vad som stod i det. Och hon sa till honom, men då får du ta och be om en bibel. Och Yn, han bad passionerat. Han fastade och bad i 3 månader. Och hans föräldrar började bli oroliga, för det var en ganska ordentlig fasta som han hade. Så han blev ju liksom tunnare och tunnare under att han bad för detta. Och så en natt så drömmer Yn hur knackar på en skäggig man som står där utanför dörren och ger honom något inlindat i en röd duk, och när han viker upp duken så är det ett fantastiskt gott och väldoftande bröd där som Yn börjar smaska på i drömmen. Och sen vaknar han av att det knackar på dörren, och han springer dit och öppnar dörren. Det är samma man som han nyss drömde om. Samma skäggiga man som har ett litet paket inlindat i röd duk. Och Yn öppnar, och det är en bibel. Och mannen säger: jag vill be om ursäkt. Gud talade till mig för 3 månader sedan att jag skulle gräva upp den bibel som jag hade nergrävd i trädgården för att gömma för myndigheterna. För att det finns en pojke i grannbyn som ber om en bibel. Men jag var för rädd. Jag vågade inte. Och Gud påminner mig om och om igen under de 3 månader som har gått. Och ikväll så kände jag: nu är det dags. Så jag vill be om ursäkt att det tog så lång tid. Då kan man ju säga: Gud, kunde du inte ha gått till någon annan när du visste att den här mannen skulle vara så rädd? Men Gud kanske hade ett syfte med det. Inte bara för att Yn skulle få en bibel, utan också för att träna den här mannen i lärjungaskap. Så ibland ser vi inte hela bilden. Ibland så tror jag att Gud väljer vissa vägar som vi kanske inte hade tänkt som vårt förstahandsval. Och som sagt, det är inte ett heltäckande svar på varför blir inte alla helade omedelbart, eller varför blir alla inte helade alls. Men det har ändå hjälpt mig att ge mig lite pusselbitar till att vara försiktig med att allt för snabbt fälla en dom om att Gud har gjort fel. Eller något sånt där. Ytterligare en bild som har hjälpt mig, som jag också delade igår, som ni kanske har hört tidigare, det är bilden av en vacker väv. Ett konstverk som är liksom komplext och vackert. Och om man vänder på det och ser baksidan, då är det bara trådar, huller om buller. Det ser helt kaotiskt ut. Och att det kan vara så det är för oss i den här världen. Så det vi upplever som kaos, där vi inte kan se mönster, när vi sen kommer till evigheten får den fulla insikten i Guds plan, som Paulus uttrycker: nu ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte mot ansikte. Jag tror mycket kommer klarna. Och det kan ju vara lite frustrerande att vi behöver vänta till evigheten på att få den fulla bilden. Men jag tror också att det är ganska rimligt att det är så. För att vi är begränsade som vi är. Vi kan inte se hela bilden, varken när det gäller samhället och vad som händer på nyheterna. Vi kan inte heller se bilden än mindre när det gäller Guds rike. Är det någon här som har någon ytterligare tanke om det här? Varför blir inte alla helade, som har hjälpt er när ni har funderat på detta? Det är bara att räcka upp handen så får ni dela det i så fall. Ja, varsågod. Nej, men så är det verkligen. Jag hade inte stått här om det inte vore för sjukvården, och jag är säker på att det gäller många andra också, att det är naturligtvis så att Guds helande inte står i något konkurrensförhållande till den vanliga sjukvården, utan att det kan komplettera varandra och att Gud kan använda de fantastiska hjältarna i sjukvården för att förmedla helande på den vägen också. Många gånger så tänker vi väldigt liksom strikt uppdelat mellan naturligt och övernaturligt. Men jag tror ju att Gud verkar på massa olika sätt. Och sen är jag särskilt intresserad av att hitta exempel på det väldigt tydligt övernaturliga, just för att jag vill demonstrera för människor att det här är något som finns på riktigt. Men det är ju inte samma sak som att jag skulle förneka eller ifrågasätta att Gud kan också verka genom det naturliga. Det är ju det som är den bibliska världsbilden, att Gud finns närvarande och agerar genom så mycket mer än vad vi ens är medvetna om. Ja, men jättefint. Jag tänker att vi tar och går vidare nu till frågan om språkmirakler. som ju då har blivit mitt senaste intresse. Och vad menar jag då med språkmirakler? Jo, när människor talar eller förstår språk som de inte kan. Så när man plötsligt säger saker på ett främmande språk eller när man plötsligt förstår ett språk som man aldrig har lärt sig, då upplever man ett språkmirakel. Och det finns ju exempel i Bibeln på detta. Det mest kända är i Apostlagärningarna kapitel 2. När den kristna församlingen föds fram på pingstdagen. Och alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Och Lukas som har skrivit Apostlagärningarna beskriver ju sen då hur de går ut i Jerusalem. Och de förkunnar Guds väldiga gärningar på en mängd olika språk. Som då kan identifieras av massa människor som har en judisk tro. Men som kommer från olika länder och kulturer. Och förvånas över att dessa outbildade galileer som var kända för att inte kunna så mycket helt plötsligt talar andra språk. Jag har fascinerats av att det är väldigt många i vår tid som har upplevt samma sak. Och många gånger relaterar det då till det som beskrivs här i Apostlagärningarna 2, tungotalet. Så jag vet att folk kan ha lite olika tankar och känslor kring. Jag stött på människor som har svårt för tungotal, känner sig lite brända. Men jag måste säga att när jag har liksom ägnat mig åt det här projektet har jag fått en förnyad fascination och kärlek till tungotalet. Som många gånger kan bara användas som ett bönespråk. Och det är också vad Paulus beskriver i första Korinthierbrevet. Att tungotalet blir ett verktyg för att be till Gud. Utan att behöva lägga massa tankekraft på exakta formuleringar och så vidare. Det kan vara något som bygger upp en själv och hjälper en i ens egen bön. Men Bibeln beskriver ju också ett tungotal som faktiskt sker på ett språk som andra människor kan förstå och som de hör och som får innebära en otrolig uppbyggelse för dem. Är det någon här som skulle vilja höra några exempel på det? Ja, men vad bra, då har ni kommit helt rätt. Då vill jag berätta om Tola Petersson som bor i Stockholm men som då ursprungligen är från Finland. Hon var med i Stockholms bönehus när det fanns, vilket jag också var. Och när hon då satt på Stockholms bönehus lokal i centrala Stockholm på en lovsångskväll så hör hon hur en man som vi kan kalla Frans, han bad men han vill inte ha sitt riktiga namn exponerat, men jag kallar honom Frans i boken. Han börjar då säga saker på finska, han säger saker som jag är livets bröd, Gud universums kung, jag är livets bröd är ju ett bibelcitat från Jesus. Och Tolas omedelbara reaktion är, vad trevligt med en till finländare i samlingen. Hon har ju ingen anledning att tro att Frans inte talar finska, för att han talar ju faktiskt finska. Så sen efter att bönemötet är slut går hon fram till honom och frågar då på finska var i Finland han är ifrån och sådär. Och han fattar ju ingenting. Han står bara och stirrar. Ursäkta, kan jag hjälpa dig? Så hon växlar över till svenska och frågar, hur kom det sig att du talade finska under bönesamlingen? Gjorde jag det? Sa han. Han hade bara talat i tungor. Han hade talat ord som anden hade ingivit honom att tala. Han hade ingen aning om att det faktiskt var på ett språk som någon annan kunde. Jag är livets bröd och Gud universums kung är mina ollen elämen leipe och jumala on mailman kakoi den kuningas på finska. Ni får ursäkta mitt dåliga uttal. Frågan är ju då, var det här Guds ingripande eller var det ren slump? Jag underhåller ju mig en hel del med att prata med skeptiker och ateister både i verkliga livet och på nätet. Och jag har ju många gånger då försökt utmana deras ateism genom att peka på dokumenterade mirakler. Och när jag har pekat på såna här exempel på språkmirakler, då är det flera som invänder, det är bara slumpen som orsakar det här. För grejen är, om man har tillräckligt många kristna i världen som tror att de talar i tungor, vilket från en ateists synvinkel inte alls är någon andlig nådegåva, utan tungotal, det är att bara prata rappakalja, det är bara liksom häva ur sig meningslösa ord. Så då är det flera ateister som har påpekat för mig att det finns så många kristna som har den här vanföreställningen om tungotal, att till slut så kommer någon av ren slump råka säga några meningar på finska. Det är bara ren sannolikhetslära. Så det bevisar inte Gud på något sätt, utan det bara bevisar att det är allt för många som tror att den heliga ande kan ge dem tungotal. Och det behöver vi åtgärda, för det är ju en vanföreställning. Så är det några ateister som har sagt till mig. Och detta påstående kan ju prövas matematiskt. Så jag vände mig till Ola Hörser, som är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet. Och jag frågade honom, vad är sannolikheten att Frans säger jag är livets bröd och Gud universums kung på finska av en ren slump? Att det bara är resultatet av att han säger slumpmässiga fraser utan någon gudomlig inspiration och så råkar det bli på finska. Det här tyckte Ola var ett väldigt intressant matematiskt problem. Och vi kom ju fram till att det är många variabler att ta hänsyn till här. Ungefär hur många vokalljud finns det, ungefär hur många konsonantljud finns det. Det är ju ganska sällan som man har liksom fem konsonanter efter varandra. Så vi behövde dela upp det i olika enheter och sådär. Det är inte så lätt som man kan tro att försöka räkna ut det här rent matematiskt. Så Ola tog och skrev ett datorprogram. Jag kallar det för tungotalsprogrammet. Där han då kunde räkna ut den exakta sannolikheten att en person slumpmässigt säger då de här fraserna på finska. Och sannolikheten att dessa två korta meningar sägs som en slump är en på 88 nontiljarder. En nontiljard är, som ni ser på skärmen, en siffra som har 57 nollor efter sig. Det är ett obegripligt stort tal. Det är extremt osannolikt. Faktum är att när jag kollade upp vad är sannolikheten att jag en dag som denna, om 10 sekunder, träffas av en satellit som faller ner från rymden, åker här genom taket och smäller mig rakt i ansiktet, så visar det sig att den sannolikheten är bokstavligen miljarders miljarder gånger högre än att Frans sa de här meningarna av en slump. Och som ni märker, så tack och lov så blev jag inte träffad av en satellit. Så om man ska prata om slump och sannolikhet, då är bollen helt och hållet på miraklernas planhalva. Och här är det bara två meningar vi pratar om. Grejen är att Tola sa ju att han sa mycket mer. Hon kunde inte komma ihåg detaljerna. Det är därför jag har med de här exemplen då på jag är livets bröd, som då är citat av Jesus, och Gud universums kung. Men han höll på ett bra tag. Han sa betydligt mer än så. Och i den takten så minskar sannolikheten astronomiskt mycket. Så har vi tillräckligt många meningar, så till slut hamnar vi på en sannolikhet där det är mer sannolikt att jag helt slumpmässigt väljer ut den atom av alla atomer i universum som råkar sitta längst ut på min näsa från en liten skål eller sånt där. Alltså det handlar om extrema osannolikheter. Och det finns många fler exempel på såna här språkmirakler. Jag har pratat med Peter Allerberg som bor i Täby. En väldigt härlig personlighet som älskar Jesus och berättar om honom överallt och går ofta omkring klädd i en guldslips som ni ser där på bilden. Och han älskar att berätta om Jesus på färjor, på Finlandsfärjor. Så han befann sig på en Finlandsfärja för några år sedan. Och när han då var där så stötte han på två turkiska kvinnor. Och det var precis efter att han för första gången hade träffat ett gäng från Gävle som också går med en helig ande och har många häftiga äventyr ute bland människor. Örjan, Almgren och hans fru Helen, Tommy Lenberg, Grete Lauritsen. Jag har ju pratat med de här människorna. Simon Ådahl, som ni kanske känner till, var också med på den här färjan, men han hade redan gått till hytten när det som jag ska berätta om hände, vilket Simon är lite ledsen över, för han hade väldigt gärna velat se detta, men jag tycker Simon kan nöja sig med alla andra mirakler som han har fått uppleva i sitt liv. Nå, i vilket fall, Peter har ju då suttit och profeterat för Örjan, Helen, Tommy och Greta. Det är första gången de träffas, de kände inte till varandra tidigare. Men Peter uttalar saker över dem som ja, men verkligen stämmer in på deras liv, och de är så tacksamma för det. Och när Peter sitter och gör detta, då kommer de här två turkiska kvinnorna fram och frågar hur mycket de ska betala för att han ska göra samma sak mot dem. Och han säger, ni behöver inte betala någonting. Men inte du en spågubbe? Frågar de. Nej, jag går med Jesus. Och nu så vill jag tala vad Gud ser över er. Så han börjar med att tala profetiska ord på svenska. Men sen så växlar han över till att, utan att han vet det själv än, tala turkiska. Säger, du behöver bli frälst. Jesus älskar dig. Och de här kvinnorna var så berörda. De var ju inte kristna, de var förmodligen muslimer. Men helt plötsligt, den här killen som inte ser ut att ha något turkiskt påbrå direkt, och det har han inte heller, går över till att tala ren turkiska, och de blev så berörda av detta. Apropå att bli berörd, Åke Bäckström, hans berättelse har verkligen berört mig. Han kommer från Juxnoret i Västerbotten. Han gick 6 års folkskola och hade inte mer utbildning än så. Så han kunde inte ens engelska, han kunde inget främmande språk. Han kunde bara västerbottnisk svenska och kanske lite bondska också, om man ska räkna det som ett eget språk. Åke, han levde sitt liv på fabrik och jobbade ute i skogen. Han var en väldigt praktisk man. Han var så långt från de fisförnäma akademiska salarna jag själv befinner mig i, som man kan tänka sig. Och 2012 så var han på en nyårskonferens i Fredrika. De bad ju då inför det nya året. Och så brister han ut i tungotal. Och sen så är det en läkare på plats, Henny Palmer, som tar till orda och säger, jag har en uttydning. Bibeln talar om att när någon delar ett tungotal, så är det bra om någon kan ge en uttydning. Alltså fråga Gud, vad var det som sades här, så att alla kan ta del av budskapet. Så hon ger en uttydning om att Åke har talat om Guds storhet, omsorg, hans tankar och planer för oss. Och allt var fint och trevligt. Sen så avrundas bönen. Åke står och pratar lite med några vänner inför att de ska gå upp och ta lite nyårsfika. Och så kommer Henny fram och berättar att, du, när jag gav den här uttydningen så behövde inte jag fråga Gud vad du hade sagt. För jag förstod vad du sa när du sa det. Du talade på klingande skolbokslatin, sa Henny, som hon kunde. Så hon gjorde bara en direkt översättning. Hon var väldigt imponerad av hur Åke hade sagt detta. Och hon misstänkte ju att det här var ju inte att Åke hade pluggat latin på kvällarna, för han hade inte pluggat så mycket alls i sitt liv. Och så var det ju. Han hade bara talat i tungan, men det visade sig att det var på det klassiska lärdomsspråket latin. Så det var flera gånger sen som Åke kunde blicka ut mot horisonten och säga, tänk att jag fick tala latin. Och den här historien betyder mycket för mig, för att vännerna som Åke stod och pratade med när Henny kom fram och berättade om detta, det är Tage och Eva Stina Stenmark, som ni ser på bilden, vilka råkar vara mina svärföräldrar. Så att de är föräldrar till min fru Sara, och de har ju då berättat hur Åke på äldre dagar, han dog 2019, han hade ingen familj i livet, utan han blev liksom lite inadopterad i familjen Stenmark. Det var då man kom till på jul och så där. Min fru har kläder och annat från Åke. Liksom, det här är Åkes som jag har ärvt. Och det var som sagt flera gånger som han kunde blicka tillbaka på detta, och det riktigt stora för honom var att Gud använde en så enkel och outbildad man och verkligen hamrade hem att sånt spelar ingen som helst roll i Guds rike. Utan även Åke kunde tala latin. Han var så glad för det. Jag har också pratat med smålänningar, tack och lov, Bernt Einarsson, som i och för sig skulle kunna räknas som kines, för han är född i Kina, men nu så har han bott i Jönköping många år. Och Bernt är ju då missionärsbarn och missionär och har missionerat mycket både i Kina men också i Etiopien och på andra ställen. Och han berättade fantastiskt vittnesbörd för mig som utspelade sig på hans 9-årsdag. Så han växte ju då upp i södra Kina och hans föräldrar firade hans 9-årsdag 1949 samtidigt som de planerade hur de skulle kunna fly landet. För det här var ju efter att Maos kommunistiska revolution hade satt igång, och Bernts föräldrar förstod att det kommer bli väldigt farligt för kristna missionärer i Kina, och det blev det också. Så att de samlas för lite tårta och sjunger födelsedagssången för Bernt, samtidigt som de funderar mycket på just hur de ska kunna fly från landet. Och den flyktplan som Bernts pappa tänker sig går då söderut och över gränsen till Burma, och att de skulle ta sig sen vidare därifrån. Men de har en liten bönestund för Bernt och för situationen. Och då så är det en av de kinesiska evangelisterna som de har lärt känna där i Yunnan-provinsen, som heter Dou Shiguang, som börjar profetera på flytande svenska. Och det här profetian, den inkluderar ju då information om hur de skulle fly. Så Bernt sa till mig när jag intervjuade honom: rätt vad det är så började de två evangelisterna prata svenska och förklara ungefär att imorgon bitti vid stadsporten så finns det en väg ut för er, inte mot Burma, utan mot Kunming. Där har jag berett en väg ut, sa han. Pappas tanke hade varit åt helt andra hållet, men detta ord var överbevisande. Och nu vet jag inte hur många experter på kinesisk geografi som sitter här, men Kunming är verkligen in mot centrala landet. Så det är ju inte begripligt på något sätt att om man ska fly ett land så ska man åka inåt landet. Men det var det som den här profetian då sa. På flytande svenska. Hur lät det? Sa jag. Kunde man höra någon kinesisk accent? Nej, men vi var ju smålänningar, så jag antar att det kanske var på småländska han pratade. och det här var ju otroligt överbevisande, så att mot all mänsklig logik så tar de sitt pick och pack. De börjar åka mot Kunming in i centrala Kina. Men på vägen dit så passerar de ett risfält där det står ett enormt flygplan som den amerikanska militären har tagit dit för att då evakuera amerikanska medborgare. Så de tar och åker dit, säger: hej, vi är kristna missionärer, vi fruktar för vårt liv. Ja, varsågod, kom med. Och så fick de åka med det här planet till Sri Lanka, och sen kunde de ta sig hem till Sverige. Det var en händelse som förmodligen då räddade Bernts och hans föräldrars liv, eller åtminstone gjorde att de undvek fängelse. För Bernt berättade också att han omkring 50 år senare, runt millennieskiftet, var tillbaka i Kina och träffade Dou Shiguang igen. Och då berättade Dou Shiguang att efter den här händelsen, bara några veckor eller månader senare, så hade han blivit arresterad och satt han fängslad i flera decennier för sin tro på Jesus. Nu var han fri igen, och han var inte bitter för det. Han kunde fortsätta berätta om Jesus i fängelset. Men liksom vilken enorm skillnad i hur de har levt sina liv. Och det kan ju vara svårt att förstå. Okej, om Gud räddade den svenska familjen kunde han inte ha räddat Dorsey Wang för att hamna i fängelse. Men själv kände Dorsey Wang ingen bitterhet för det, utan han kände att jag har fått tjäna Kristus på mitt sätt. Och han var så glad att få träffa Bernt igen. Jag har pratat med Birger Skoglund, örebroare och evangelist, som hörde en profetia 1995, också den på flytande svenska. Det här var då i Jordanien som de besökte då. De hade varit med då på en kristen gudstjänst, och sen när de är på väg ut, då kommer en jordansk man och säger saker som är väldigt svåra att förstå. Han försöker liksom frammana sin bästa engelska, men han har en kraftig arabisk brytning och det var flera ord han inte kunde och sådär. Så det tar ett tag innan Birger och hans fru förstår vad den här mannen säger. Men till slut förstår de, okej, du vill be för oss. Det får du gärna göra. Så de tackar ja till att han ber för dem, och då så växlar han över till ett språk han kan, nämligen arabiska, och börjar be på arabiska, men helt plötsligt så växlar han språk igen. Och då talar han svenska, flytande svenska. Hörde man någon arabisk brytning, frågar jag Birger. Nej, det gjorde man inte. Det var som att han var uppväxt i Sverige när han talade svenska. Och då sa han då, så säger Herren din Gud, gå hem till ditt land och hälsa allt mitt folk att jag, Herren, har tänt en eld som brinner från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr samt från Smyrna i Göteborg i väster till Stockholm i öster. Du får inte längre säga, som du så ofta sagt förut, att det kommer en ny tid. Nej, hälsa allt mitt folk att denna nya tid redan har börjat. En otrolig uppmuntran till kristenheten i Sverige. Birger förstår ju att det här är mirakulöst. Men han ville ändå testa. Så när bönen var slut så sa Birger till den här mannen, det var väldigt vilken fin svenska du talar. Och mannen begrep ju ingenting. Han hade ju inte förstått att han hade talat svenska. Så då förklarade han då på engelska vad de hade upplevt, och mannen blev ju otroligt glad. Och sen så har ju Birger åkt land och rike kring och berättat det här, att liksom elden brinner redan. Och det kanske ibland svårt att se, jag pratar med honom om det så här. Nu har det ju gått 30 år, och hur tänker du liksom kring den här profetien? Och han sa, nej men jag ser fortfarande när jag besöker olika sammanhang i Sverige, det händer mycket mer, Gud gör mycket mer än vad vi kanske tänker på. Så vi behöver inte längta efter en ny tid i framtiden. Den nya tiden är redan här, och nu när vi ser en Jesus-trend bland ungdomar och fler som söker Gud, så har jag blivit väldigt styrkt av det här profetiska ordet från en jordansk man på svenska. Sen så har vi Mikael Lattinen i Tierp, pastor i Nordupplands kyrka där, som delar med mig flera språkmirakler, bland annat när han var i Sri Lanka. Där så besökte han ett rehabcenter som han och hans församling har stöttat i många år. Och den som leder detta rehabcenter heter Manju, och är ju då Sri Lankes. Och Manju, han var ganska skeptiskt inställd till det här med tungotal och andens gåvor. Han var ju glad för stödet som han fick från de här svenska pingstvännerna. Men han kände själv att ja, men det där låter väldigt konstigt och sådär. Han lutade sig mer på den kristna tradition som menar att andens gåvor har upphört med apostlarna. Så döm om hans förvåning och även Mikaels förvåning när de då samlas för ett möte och någon brister ut. De kommer för att berätta om namnet Jesus på svenska. Och det visar sig vara Manju. Så Mikael går fram till Manju och säger, visste du att du just talade svenska? Nej, det visste jag inte. Du, jag tror att du talade i tungor. Jaha. Som han ju, han trodde inte ens att folk kunde tala i tungor. Nu hade han ju svårare att förneka det ju med att han hade gjort det själv. Och dessutom så hade ju då Gud genom honom på ett väldigt finurligt sätt gett en bekräftelse på att de här människorna kommer för att tala om Jesus. Så här har vi en bild på Manjo. Mikael skickade sen en video till mig när han besökte Sri Lanka bara för några år sedan, där han sätter sig ner och pratar lite med Manjo om det som hände och uppmanar honom, ja men hur är det nu med svenskan, kan du säga något på svenska? Och Manjo begriper ju ingenting. Det här var ju ett mirakulöst tungotal. Jag pratade med Inga som också bor i Jönköping. Hon talar i tungan på ett bönemöte som visade sig vara ett budskap på arabiska som andra kunde förstå. Och det hon då sa var följande. Duvan ska komma ner mitt i församlingen. Så det här uttalar hon på en hemgrupp som de hade i Råslets församlingsgemenskap. En mångkulturell hemgrupp där det då fanns flera arabisktalande närvarande. Så de blev ju otroligt glada när de upptäcker att äntligen har Inga lärt sig arabiska. Och sen förstår de, jaha, det var den heliga ande som talade arabiska. Det är ännu bättre. Och att det då handlade om den helige ande som ju genom Bibeln symboliseras av en duva. Jag har som ni märker många häftiga stories att berätta. Men nu tror jag att det är dags för en liten mackpaus. Så där. Hoppas ni har njutit av fikat och sällskapet. Det har åtminstone jag gjort. Och nu ska vi berätta om en person som verkligen har varit viktig i min research om det här med språkmirakler. Och det är Jonas Andersson som inte bor så långt härifrån. Är det någon här som känner till Jonas? Räck upp en hand. Ja, det är flera stycken. Han leder då Gå ut mission, som är en missionsorganisation som har spridit evangeliet på många platser runt om i världen. Och Jonas själv har bevittna språkmirakler i Huskvarna, i Vietnam, i Benin, i Västafrika och många andra ställen. Så han var väldigt entusiastisk när jag berättade om det här bokprojektet och delade med sig då om flera av de här exemplen. Det här miraklet i Benin tycker jag är så otroligt vackert. Det här var runt 2004 om jag minns rätt. Vi kan kolla detaljerna i boken. Jonas och ett team från Gå ut mission åkte då till en avlägsen by på landsbygden i Benin. Och Benin har ju väldigt många olika språk, precis som många andra afrikanska länder. Franska är officiellt språk, men det är väldigt många som inte kan franska. Så de hade ju då sett till att Jonas engelska skulle översättas till franska, men dessutom ett lokalt språk. Det kommer många fler på det här kampanjmötet än vad de hade räknat med. Hundratals människor dyker upp och de blir jätteglada av det. Så Jonas förkunnar evangeliet, han predikar om hur du tar emot Jesus som din herre och frälsare och får evigt liv. Och det är så många som gensvarar på detta. Omkring 300 personer kommer fram när Jonas bjuder in alla de som vill ta emot Jesus att komma närmare. Och Jonas leder då dem i en bön för frälsning. Och sen när han säger amen så går han över till att förklara att nu kommer det finnas människor här från lokala församlingar som vill ha era kontaktuppgifter och så kan vi följa upp det här och så vidare. Och då är det väldigt många som står där totalt förvirrade. Och Jonas märker att det är liksom gått från intensiva blickar som verkligen lyssnar på varje ord till att folk står och känner sig ganska förlorade. Så Jonas ber då en beninsk kampanjarbetare att kolla upp vad är det som händer. Och sen när den här kampanjarbetaren kommer tillbaka så säger han, ja, problemet är att ingen förstår vad vi säger här. Ja, men de gensvarade ju på frälsningsinbjudan. De har ju tagit emot Jesus. Ja, jo, de förstod dig förut. Men det är många som frågar varför du inte pratar deras språk längre. Så här var det inte fråga om ett tungotalsmirakel. Jonas pratade engelska från början till slut. Men det folk hörde var jom eller pull och andra lokala språk. Och problemet hade då varit att de hade inte räknat med hur ryktet skulle spridas om den här evangelisationskampanjen. Så folk hade kommit många mil ifrån och tagit sig dit. Så de hade ju inte haft tillräckligt med tolkar. Men då hade Gud löst det genom att göra inte ett tungotalsmirakel utan ett hörselmirakel. Så folk hade hört sitt egna språk trots att Jonas talade engelska. Och det ledde till att omkring 300 personer tog emot Jesus. Min vän och mentor Hans Sundberg i Uppsala också berättat om ett språkmirakel. Det här var ett av de första språkmiraklerna jag faktiskt hörde talas om. Han var engagerad i Jesusrörelsen på 70-talet. Han hade längre hår då. Och var ute och evangeliserade i centrala Uppsala tillsammans med andra studenter. Bland annat en student som hette Maria Kristensen. Och när de då var ute där i mitten på 70-talet i centrala Uppsala vid Sankt Persgallerian så kommer det fram en iransk man och frågar vad de gör. Och Hans beskriver då hur de berättar om Jesus. Och den här iranska mannen säger, jag tycker inte ni ska tro på Jesus, jag tycker ni ska tro på Bahá'í. Och Bahá'í är ju en liten religion men som menar sig vara den ultimata religionen som liksom islam och kristendom och judendom och hinduism, allt leder fram till Bahá'í. Så den här mannen försökte förklara för Hans varför han skulle tro på Bahá'í och Hans försökte förklara för mannen varför han skulle tro på Jesus. Och de kom liksom ingen vart. Det var inte en debatt som ledde någonstans egentligen. Maria ställer sig i närheten och ber lite tystlåtet. Och Hans tycker ju det är skönt att han har lite bönestöd i den här kampen. Men så ber hon lite mer högljutt och då blir Hans obekväm. För hon talar i tungor. Hon ber i tungor. Och Hans tycker liksom, om folk som inte är kristna hör vårt tungotal, de kommer tro att det är liksom galenpannor och sådär. Han var inte så trygg med det. Men när han tittar på den iranska mannen så märker han ju då att han stirrar på Maria. Lyssnar intensivt. Här har vi en bild på Maria. För att hon talar persiska. Och hon kunde inte persiska. Men hon talade i tungor, visade sig vara persiska. Och då förklarade hon på den här mannens egna språk varför Jesus är mäktigare än Bahá'í. Vi vet inte vad som hände med mannen sen. Han gick därifrån, men jag intervjuade både Hans och Maria om det här. Maria sa att hon var inte så sugen på att evangelisera den dagen. Hon hade hellre velat gå på bio. Men sen hade hon till slut kommit dit och så gjorde Gud det här fantastiska genom henne som hon är så tacksam för. En annan vän jag lärde känna i Uppsala heter Samuel Olofsson. Och han är numera missionär i Laos. Där sitter han med sin fru som han har träffat där. Och de har blivit fosterföräldrar åt flera barn från jättedestruktiva förhållanden som de har räddat och ger ett tryggt hem. Och Samuel berättade för mig när han såg att jag höll på att samla ihop exempel på språkmirakler att han kom hem tillsammans med sin fru en dag. De såg då att flera av barnen satt samlade och bad. Och han hörde då hur en av flickorna som då var 9 år gammal talar svenska. Hon kunde inte svenska. Hon kan inte ens engelska. Jag vet för att jag har hälsat på henne på ett videosamtal som jag hade med Samuel. Hon kunde bara säga hello och det var det. Hon kunde inte någon svenska heller. Utan det här var ju att hon talade i tungor. Hon var fullständigt omedveten på att nu talade hon pappas språk. Det hängde hon inte med på. Utan hon talade på svenska. Och hon talade om personer som Samuel känner. Hon nämnde olika personer vid namn. Och förmedlade då profetiska budskap om vad Gud vill säga till dem. Och sen går hon över till norska. Och så snackar hon norsk. Och så talar hon om Rune Edvardsen. Som befinner sig i ett land med människor med mörk hy. Och han funderar på om han ska köpa marken. Och Herren säger ja. Du ska köpa marken. Och sen så avslutas bönen och Samuel går fram och frågar flickan, vet du vad du gjorde nu? Du talade svenska och norska. Hon blir så glad, hon hade ingen aning om det där. Och sen så plockar Samuel upp telefonen och ringer Rune Edvardsen som befinner sig i Uganda, där han är missionär. Och så frågar Samuel, sitter du ner? Ja, jag sitter ner. Det var bra att höra. Nu ska du få höra vad min dotter sa. Och Rune blev så tagen och berörd. För tror ni inte, då hade han gått omkring och funderat på, ska jag köpa den här stora biten mark som vi har blivit erbjudna att köpa för att bygga ett center för funktionshindrade barn som är väldigt utsatta i Uganda. Och det var ju inte att han funderade på, ska vi hjälpa barnen? Det ville han ju. Men det är ju ett stort beslut. Liksom, ska vi verkligen satsa på den här marken eller ska vi vänta vid något annat tillfälle? Och så är det en 9-årig laotisk flicka på andra sidan jorden som säger att han ska köpa den här marken på flytande norsk. och något år senare så kommer Rune och då får hälsa på flickan, är så glad att få träffa henne. Så det är så otroligt vackert hur de här språkmirakerna verkligen bekräftar det som Bibeln trycker på, att vi alla kan fyllas av den helige ande. Gammal och ung, man och kvinna, utbildad, outbildad. Alltså inget av det där spelar någon roll. Gud vill och kan använda och möta alla. En annan person som verkligen har varit en informant, en liten hjälpforskare i mitt arbete, det har varit Barbro Wallin Kristensson, som har varit mångårig evangelist inom pingströrelsen och som befann sig på kvinnokonferens i Arken för några år sedan. Och då precis innan första mötet ska börja så säger hon det här. Ni får ursäkta mitt dåliga uttal. Tomara balabasara srotte tumme tadera pana karate dao. Någon som kan gissa vilket språk det är? Precis, något indiskt, det stämmer. Det är bengali. Det här är språket som då framförallt talas i Bangladesh men även östra delarna av Indien. Och tror ni inte då att kvinnan som Barbro har lyckats sätta sig bredvid, som ni ser på bilden där, hon är missionär i Indien. Och kan ju då berätta för Barbro, som ju bara talade i tungor liksom i som bönespråk, hade ingen tanke på att det här skulle förstås av någon annan. Det du nu har sagt är, av din ljuvlighetsström ger du dem att dricka. Det är ett bibelcitat, Psaltaren 36, vers 9. Så den här missionären som heter Lisbeth Dutt kunde ju då verkligen uppmuntra Barbro att nu har du suttit och citerat Bibeln om igen på det språk som jag har kärt vid mitt hjärta, som jag har lärt mig som missionär i Indien. Jag ringde ju sen upp Lisbeth för att få det här bekräftat. Jag vill ju liksom dokumentera noggrant och höra från flera källor så att jag inte får med något som inte stämmer. Och hon bekräftar ju allt. Och så frågar jag Lisbeth, vad var din känsla och tanke när du upplevde detta mirakel helt plötsligt i arken i Kungsängen? Ja, du Mikael, sa Lisbeth. Jag har varit missionär i Indien i många år. Jag har sett blinda se och döva höra och döda uppstå. Jag blir inte särskilt förvånad när Gud talar bengali. Så för henne var det här vardagsmat. Ja, det var trevligt, men det här upplever vi ofta i Indien. Så. Apropå Indien, min vän Håkan Gabrielsson har varit mångårig missionär i Asien, leder organisationen Touching Asia, som då bland annat har verkat i Indien ända sedan 80-talet. Och han befann sig på en ledarkonferens i Gopalpur i centrala Indien 87. Och när då han är samlad där med flera kristna ledare i den indiska församlingsrörelsen, så börjar han inte bara tala i tungor, han börjar sjunga i tungor. Så under lovsångstunden så brister Håkan ut i sång. Och han vet inte vad han sjunger, för att han låter anden styra hans tal. Men han sjunger ut, det låter väldigt vackert. Och sen så kommer då pastor Rodaya fram och introducerar Håkan till evangelisten Bulansing Jarika, som berättar att du har sjungit på mitt språk som heter ho. Är det någon här som kan ho? Nej, det är inte många som kan det. Det är bara några miljoner som talar det i Indien. Det är ett av de små språken, så det är bara några miljoner som talar det. Nej, men det är verkligen inte ett av de mer kända indiska språken. De har väldigt många språk i Indien. Och Håkan hade ju då sjungit på ho att det skulle komma en väckelse över Odisha-provinsen i östra Indien. Bulansing Jarika var väldigt uppmuntrad av det här. Håkan blev väldigt uppmuntrad av det här. Och tänkte, ja, men då ska vi särskilt satsa på Odisha framöver. Och mycket riktigt, under alla de år som har gått sedan dess, det här är ju 39 år sedan nu, så har det blivit stor väckelse i Odisha, också mycket förföljelse mot kristna i Odisha-provinsen. Så det har varit så viktigt med stödet från Touching Asia och andra missionsorganisationer som har hjälpt den kristna husförsamlingsrörelsen där. Och i Håkans fall så var det tydlig konsekvens av att Gud inte bara förmedlade ett budskap när han sjöng i tungor, utan ett profetiskt budskap om framtiden. Alltså det finns så många exempel jag skulle kunna dra. Det här är Kathy från Missouri. Hon åkte på missionsresa till Costa Rica 96. Hon bad till Gud att hon skulle få tala till människor där. Hon kunde inte ett ord, spanska. Men missionären Rick Ryan som var på plats, som då är amerikan men som har verkat i Costa Rica många år och kan spanska, han hörde ju då hur hon plötsligt, när hon talade i tungor, talade spanska och ledde en kvinna till tro. Så hon ledde en kvinna till att ta emot Jesus på ett språk hon inte kunde, bara genom att tala i tungor. Jag har kontakt med en kanadensisk pastor som heter Mark Griffin i Brantford i Kanada. Han fick sin predikan stulen den 25 januari 2010 av en kille som heter Keith Cripps, då Mark hade spoilat sin predikan när han talade i tungor. Vad menar jag med det? Jo, Mark hade förberett en predikan utifrån Jakobsbrevet som han var väldigt nöjd med. Och innan han predikar så har de en stund av lovsång. Och Mark tror att hans mikrofon, han har en sån här mygga, att den är avstängd. Så han ber lite i tungor. Och han vet ju inte det, men det hörs överallt i hela lokalen. Och han ber med slutna ögon. Och så när han öppnar ögonen, då står den här killen framför honom. Keith. Och jag pratar med honom också. Och Keith säger att jag vet vad du sa. Nu när du talade i tungor. Du talade spanska. Gjorde jag det, som Mark? Han kunde inte spanska. Ja, du talar spanska. Skulle jag kunna få dela vad det var som du sa? Absolut. Så då säger då Keith att ja, men det Mark nu sa utan att han visste om det när han talade i tungor, det är att Gud vill att vi ska fokusera mer på lovsång, bön och Guds kraft. Och vi kommer se mycket mer av det profetiska i vår församling. Så lovsång, bön och kraft och det profetiska. Och Mark blir alldeles ställd. För sen så ska han ju då sätta igång sin predikan och säga, jag kanske inte behöver hålla den här predikan längre för ni har redan hört mitt budskap. Så då tar han fram och han har skickat över då den PowerPoint som han använder på den här gudstjänsten när han talar utifrån Jakobsbrevet 5. Och han har då betonat orden praise, prayer, powerful, prophet. Nästa bild så gör han till och med så här. Så att bara de orden finns med. Och det var precis vad Keith hade sagt att Mark hade sagt på spanska när Mark talade i tungor och han visste inte ens att mikrofonen var på. Gud är lite rolig, eller hur? Här hamrades verkligen det här budskapet hem. Jag har pratat med Moses som är vietnamesisk pastor och kyrkoledare. Han fick ett budskap från Gud på både syd- och nordvietnamesiska när han besökte en pingstkyrka i Fresno i Kalifornien 1994. Så han och hans familj hade ju delat med utmaningen som står inför i Vietnam och svårigheterna de har att sprida evangeliet där. Och så hör hon, han har slutna ögon när de ber för honom och familjen. Då hör han då hur någon talar vietnamesiska. Och han utgår ju från att det är en vietnames som har kommit. Och han sa till och med att han blev lite irriterad på henne för att det var liksom väldigt intensivt som hon bara tänkte liksom lugna ner det lite sådär. Men sen det fascinerande var att det finns en ganska stor skillnad mellan den sydvietnamesiska och nordvietnamesiska dialekten som ju hänger samman med Vietnams historia. Och Moses är ju sydvietnames, men han förstår nordvietnamesiska. Och då så växlar den här kvinnan över till nordvietnamesiska och säger: barn, lyssna på mig, glöm inte oss, sänd oss de goda nyheterna, vi behöver höra evangeliet också. Och när hon helt plötsligt talar en helt annan dialekt, då öppnar Moses ögonen och ser att det är ju inte alls en etnisk vietnames som står framför honom och ber detta. Utan det är en vit kalifornisk kvinna som heter Sandra. Och sen efter att bönestunden är över så går han fram, frågar om hon kan vietnamesiska. Hon säger absolut inte, varför frågar du det? Så hon visste ju inte heller att hon hade talat det här. Men det här talade så tydligt till Moses, för de hade i sin missionsverksamhet verkligen fokuserat på Sydvietnam trots att det är ännu färre kristna i norra Vietnam. Så efter det här budskapet om glöm inte oss, vi behöver de goda nyheterna också, så satsade Moses organisation mer på att missionera i norra Vietnam, och det är många som har kommit till tro tack vare det här språkmiraklet. Jag ska se om... jag tror jag behöver korta ner på grund av tiden. Det här vill jag berätta om. Amy Ada Coryell. Hon blev missionär i Filippinerna, i Manila. Men det jag ska berätta nu inträffade innan hon gav sig ut som missionär, medan hon fortfarande var tonåring. Då befann hon sig i en kyrka i Los Angeles tillsammans med sin syster Elsie Jaggers. Och under slutet på gudstjänsten så bjuder församlingen fram till förbön, och Amy, hon går fram, hon känner sig uppfylld av Guds kraft, hon lägger sig ner på marken och sen så liksom viftar hon med händerna som i en lovsångsdans ungefär och gör olika former med händerna. Med då på den här gudstjänsten så var en pastor som heter Georgia Hoppy. Och hon var pastor för döva och hörselskadade i en annan församling i Los Angeles. Så hon kan teckenspråk. Och hon vände sig då till Elsie och säger: vet du om att din syster talar teckenspråk just nu? Hon håller en predikan där framme. Kan hon teckenspråk? Nej, det kan hon verkligen inte. Och Georgia, hon hade i sin tur tagit med en man som är döv och som inte är kristen. Så hon hade bett honom följa med, liksom kom på den här gudstjänsten, jag kan översätta för det vad de säger. Han blir ju helt fascinerad av att den här unga tjejen håller en predikan på teckenspråk medan hon ligger på marken där framme. Och det pågår länge, alltså det pågår längre än en timme. Och han blir så berörd av budskapet. Så sen när det hela är över, Amy reser sig upp, då springer han fram till henne och tecknar till henne: tack så jättemycket för din predikan. Jag blev så berörd av det. Men Amy kan ju inte teckenspråk, så hon förstår ju inte vad det är han säger. Så hon bara: ja, hej, hej, kul att träffas. Så. Och då blir han frustrerad. Då blev han provocerad. Varför vill hon inte prata med mig? Hon kan ju uppenbarligen teckenspråk. Så han går fram till Georgia och klagar över detta. Nu är den här tjejen vill inte prata med mig. Och då förklarar Georgia, men det är för att hon inte kan teckenspråk. Den som predikade för dig var inte hon, det var Gud. Jesus berättar att om en herde förlorar ett får, så lämnar han de 99 för att söka upp det enda förlorade fåret. Här höll Gud en predikan genom Amys händer som var för en person. Ja, Georgia förstod den också, och kanske någon annan. Men det var ju till den här mannen som budskapet riktades. Just för att predikan förklarade evangeliet, och det ledde ju till att han tog emot Jesus. När sen då Elsie berättade för sin syster Amy om att det här hade hänt, då kände Amy att jag vill dedikera mitt liv till att hjälpa döva och hörselskadade finna Jesus. Så sen så lärde hon sig teckenspråk själv och blev då en missionär för döva i Filippinerna och byggde upp ett fantastiskt arbete där för hörselskadade. Jag vill också berätta om forskaren Risto Santala som kommer från Finland men var baserad i Jerusalem i många år. Och han är precis som jag en person som gillar att göra saker noggrant. Så han deltog på en forskningskonferens där det var en forskare som berättade om en studie om tungotal. Och syftet med den studien var egentligen att spela in tungotal och försöka hitta mönster i hur tungotal låten. Men den forskaren hade ingen som helst tanke på att här skulle man kunna uttyda något budskap. Men medan då den forskaren spelar upp en inspelning av Larry Christensen, som var en amerikansk luthersk pastor som hade deltagit i den här studien, då känner Risto Santala igen flera av orden. För Risto är specialiserad i antik hebreiska och arameiska. Så Risto, han ber om att få en kopia på den här inspelningen, och sen tar han hjälp av andra språkforskare i Jerusalem för att dechiffrera vad som faktiskt sägs på den här inspelningen. Larry är helt omedveten om detta. Det enda han visste var att han hade blivit ombedd att spela in ett tungotal för en studie. Och en morgon när han var liksom lite halvvaken och trött, så har han sin morgonbön och så kommer han på just det, skulle spela in tungotal. Så han trycker på inspelningsknappen, han ber i tungor och sen skickar han iväg bandspelaren. Inte mer med det. Det visar sig att innehållet är en lång vacker sång om att Jesus är Gud. På en form av antik hebreiska som är väldigt ovanlig. Det här är liksom den form av hebreiska med arameiska inslag som troligtvis talades i områdena kring Israel och Palestina omkring 300-400-talet. Och vi har inte jättemånga källor om det, så det tog ganska lång tid för Risto och de andra att kunna identifiera ord. Det är inte samma typ av hebreiska som till exempel finns i Gamla testamentet, det är en äldre form. Utan det här skulle vara en form av hebreiska och arameiska som tidiga judiska kristna hade talat. Och innehållet är bland annat följande. Min lärare och herre, gudomlig som Gud är gudomlig, är sårad. Du Guds upphöjde, du har fått höra, och jag ska välsigna bruden som är skyddad av Gud. Du har blivit lagd under Guds förbannelse, Guds ljus, Guds sårade, den piskade, Guds rene tjänare. Du förklaras som skyldig av Gud mot människor. Dig, gudomlig som Gud är gudomlig, kommer han att välsigna, han har hört dig. Herren som är upphängd har förvandlats till människa. Jag hedrar dig som herre, fullständigt gudomlig, som Gud är gudomlig. O Jesus, för mig är du som honom, Gud. Jag ska välsigna dig, ära åt Gud. Så det Risto Santala framförde som hypotes är att här har vi på ett vetenskapligt, metodologiskt, extremt unikt sätt en inblick i hur tidiga judisk-kristna skulle kunna uttrycka sig om Gud. Alltså den här sången har massa inslag från gammaltestamentliga fraser. Det är en stark betoning på att Jesus är Gud, som Gud är gudomlig. Och det är liksom ett enastående exempel på en historisk inblick i något som en luthersk amerikansk pastor sa en morgon i Kalifornien. Jag tycker det här är så fascinerande. Och sen vill jag berätta också lite om min vän Rickard Lundgren, som nu befinner sig i Katrineholm men som är uppväxt i trakterna här omkring. Han är ju då grundare av Gå ut mission, som Jonas Andersson numera leder. Och han fick albanska nedladdat av den heliga anden. Nu är det mer än 35 år sedan. Det var 35 år sedan när jag gjorde den här PowerPointen ursprungligen. Det här var 89. Och vad menar jag då med nedladdad albanska? Jo, Rickard hade fått Albanien på sitt hjärta. Hans lärare i skolan hade en inte alltför objektiv undervisning om att Albanien är det bästa landet i världen. För det är helt kommunistiskt och ingen tror på Gud. Och Rickard räckte upp handen och protesterade och sa: om ingen tror på Gud, då kan det inte vara det bästa landet i världen, för att det är Gud som är bäst i världen. Och läraren höll inte med om det och gav Rickard kvarsittning eller något sånt där. Men Rickard, han fick verkligen ett hjärta för Albanien, började be för Albanien i Boxholm och fick kontakt med en liten kristen grupp i Birmingham och andra ställen som också bad för Albanien. De skickade över ett gäng albanska biblar, vilket var väldigt svårt att få tag på. Albanien var ju då på 80-talet ett otroligt stängt land och det var extremt auktoritärt och det fanns inte så mycket information om Albanien. Men de som hade bäst kontakt med albanska myndigheter och liksom albaner i Sverige, det var Vänsterpartiet, som då hette Vänsterpartiet Kommunisterna. Så att Rickard hörde att Vänsterpartiet Kommunisterna skulle arrangera en resa till Albanien, så då gick han med i Vänsterpartiet Kommunisterna. Och han fick en fråga om varför han vill gå med i Vänsterpartiet Kommunisterna, och han sa: för att jag älskar ateister. Så sen så åkte han då 89 tillsammans med ett gäng. Och han hade ju då fyllt sin gitarr med de här albanska biblarna som han skulle smuggla in. Och gitarren blev ju väldigt tung av det där. När de sen hade då kommit till flygplatsen i Albanien, så var det en i security som begärde att han skulle öppna det där gitarrfodralet och visa vad som var där inne. Och han visade ju att det är en gitarr. Han hade gömt biblarna liksom längst ner i gitarren, så de syntes inte. Men gitarren var ju tung. Så för att själva securitypersonalen inte skulle känna på gitarren, så tog Rickard upp den. Och så sa han: jag kan spela en sång för er. Och så började han spela: min Jesus lever, därför vill jag leva. Och det menar han ju i bokstavlig bemärkelse. De andra vänsterpartisterna blev lite förbryllade över sångvalet. Men sen så var ju Rickard då på plats i Albanien, som han hade drömt om så länge. Och där insåg han att det är inte särskilt många albaner som kan engelska. Och det är ännu färre albaner som kan småländska. Så hur skulle han egentligen förmedla evangeliet till den här gruppen? Och det här var något som han bad för. Och så plötsligt en morgon så vaknade han upp, och nu tänkte jag faktiskt läsa innan till vad Rickard berättar för mig. Han vaknade upp i lägenheten där han fick övernatta, och så tittade han på taket ovanför sig och tänkte: tivan kan ju det där heta. Han tittade på golvet, dyschemi. Han tittade på stolen, spegeln, klockan. Och för varje sak han såg så dök ett ord upp i huvudet på honom. Han hoppade upp ur sängen, gick ut ur lägenheten, knackade på dörren mitt emot. Och när mannen som bodde där öppnade, så utbrast Rickard: ame koptoni? Förstår du mig? Och mannen sa: por kuke ti mesuar goja skipe everjut. Vilket betyder: ja, men vad har du lärt dig i nordalbanska? Rickard kunde plötsligt albanska. Och det här är inte ett fall av tungotal. För Rickard förstod vad han sa. Alla de exempel jag gett tidigare när någon talar i tungor och visar sig vara på ett mänskligt språk, då vet ju de själva inte att det faktiskt är på ett annat språk. Det är ju något som man behöver berätta för dem efteråt. Rickard kan albanska, specifikt en nordalbansk dialekt som är lite bonnig. Folk tror att han är lantis när han är i Albanien. Men han talar albanska än idag. Han har fått vittnat för albaner även här i Sverige. Och det här satte ju igång en fantastisk missionsinsats som ledde till grunden för det som sen blev gå ut mission. Och Rickard fick förmedla evangeliet till många i Albanien. För att inte så långt efter detta så öppnade Albanien upp sig. Och det blev tillåtet att sprida evangeliet. Och Rickard hamnade på tv i Albanien och grejer. Så det här är en sån fantastisk berättelse om hur Gud helt enkelt snabbinlär någon i ett språk för ett missionssyfte. Det finns många fler berättelser om språkmirakel jag skulle kunna dela, men jag tänker att vi ska avrunda lite med att prata någonting om vad säger språkmiraklerna om Gud. För min övertygelse är ju att medan mirakler ofta har ett direkt syfte i att åtgärda ett problem. När det gäller helande, att förstås bota en person. När det gäller språkmirakel, att förmedla ett budskap. Så finns det också ytterligare lager. Mirakler kallas i Bibeln ofta för tecken. Tecken som pekar på vem Gud är. Och en sak som vi kan konstatera utifrån dessa språkmirakler, det är att Gud är ofattbart mäktig. Paulus säger, allt förmåga i honom som ger mig kraft. Och tittar man på Paulus liv och allt han fick vara med om, så förstår man att det här är långt mycket utöver att bara få en liten extra energikick ibland. Utan Paulus fick uppleva fantastiska mirakler genom den kraft som kom från Gud. Vi vet nu också om att Gud är så kärleksfull och god. Står i Matteus evangeliet 9. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. Han undervisade deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och bota alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna så förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Det är Guds barmhärtighet. Hans kärlek och hans medlidande med oss som driver de här miraklerna. Och som jag har gett exempel på, så är det ju så många exempel där vi kan se hur Gud verkligen uttrycker sitt enorma hjärta för människor. Det vittnar också om en Gud som är engagerad för evangelisation. I Apostlagärningarna 14 så står det, Gud bekräftar sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Det syftar på Paulus och Barnabas. Så miraklerna utgör ett sigill, en bekräftelse på att ordet är sant. Budskapet om evangeliet är inte någon mänsklig filosofi. Det är något som kommer från himlen. Och Gud vill vara engagerad med oss i missionen. Det är inte något som vi står ensamma i, utan Gud vill verka genom oss för att människor ska förstå att evangeliet är från honom. Språkmiraklerna vittnar ju också om en Gud som överbryggar gränser, vilket vi har ett väldigt stort behov av idag. I Efeserbrevet skriver Paulus, han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Paulus skriver ju också, här är ingen jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ett i Kristus Jesus. Och jag tycker det är så vackert med de här språkmiraklerna i den otroligt splittrade och sargade tid vi lever i, med krig och främlingskap och fientlighet, att Gud verkligen överbryggar gränser. Låter människor komma samman så att uppenbarelsebokens vision om att alla stammar och länder och folk och språk står samman och prisar Gud kan realiseras även här på jorden. Gud vittnar också om att han har omsorg om de utsatta med de mirakler han utför. Och det här är också något som Bibeln betonar. Varje själ greps av bävan, många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och dela ut till alla efter vars och ens behov. Så frukten av att den helige ande verkar, det är inte bara tungotal och helande, även om det är en tydlig del, utan det är också att klyftor jämnas ut, att rika och fattiga delar samma bord och kommer samman, och att orättvisor bryts ner. Det är också andens verk. Och sen så ser vi också att det här är en Gud som är värdig vår tillbedjan. När mirakler sker i Bibeln så står det om och om igen och alla fylls av häpnad och prisar Gud som en konsekvens av de mirakler som de ser. Det vi har sett idag är ofattbart, står det i Lukas kapitel 5. Och det har jag också utbrustit många gånger när jag har gjort mina efterforskningar om mirakler. Och det har verkligen stärkt min tillbedjan och lovsång till Gud att få ta del av dessa berättelser. Och sen ser vi också hur anden ber med oss. Som jag har sagt tidigare, tungotalet är också en gåva för bön. Det kan användas som ett bönespråk, och det är något som Paulus uttrycker i Romarbrevet 8. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Så min slutsats efter allt detta är att vi ska bjuda in den helige ande att verka i våra liv. Och då kommer vi kunna se saker som är långt mycket större än vad vi än kan föreställa oss. Inte för att vi behöver prestera fram något eller liksom stärka våra andliga muskler, utan för att Gud redan är en oändlig Gud. Och det är när vi kapitulerar och böjer oss inför honom, bjuder in honom att skaka om våra liv, vad det än kostar. Det är då jag tror vi kan se fantastiska saker ske, även i våra liv. Amen. Vi tar och ber. Tack Herre Jesus för att du är så mäktig. Tack Herre för språkets nådegåva. Tack Herre för att vi överhuvudtaget har språk att tala och att du har gett oss möjligheten att kommunicera och samarbeta. Och tack Herre Jesus att du vände Babels torn upp och ner på pingstdagen och gav oss förmågan att nå ut till andra språk och andra kulturer och andra folk. Jag ber Herre Jesus att du använder oss och att du använder alla dina heliga för att förmedla budskapet om dig på alla möjliga språk. Jag ber Herre Jesus att du fyller oss med kraft, fyller oss med liv, fyller oss med hopp. Och jag ber Herre Jesus att om det finns de bland oss här idag som haft svåra känslor kring det här med tungotal, som tycker att det känns jobbigt eller att det finns en press, jag ber Herre att du ska hjälpa dem att se skönheten i det, enkelheten, och att det inte handlar om kristna A och B-lag, utan det handlar om att du kan använda vem som helst, när som helst, på det sätt som du vill. Jag ber helige ande att du fyller oss med din kraft och låter oss få uppleva saker som vi inte ens kan tänka oss genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Amen.